Som ni har sett så pågår ju Paralympics för fullt i Rio. Vi har ju svenska hjältar som har tagit medaljer. Nyligen ett brons i simning på 100 meter ryggsim, Maja Reichard. De här hjältarna inspirerar ju naturligtvis och man blir ju väldigt imponerad av deras prestationer. Men hur är det då att vara närstående till en person med funktionshinder? Nu finns det visserligen då stort spektra med olika funktionshinder. Och en av dem som har levt med det här på nära håll, Maja Theorin Menzer, välkommen hit.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, jätteroligt att höra det här. Du, berättar lite grann om din familj.
Mm. Jo, men när min son Frans kom 2007 då, så upptäckte vi att han bara hade ett öga. Det var det första som hände. Och sen så efterhand så upptäcktes också att han hade en CP-skada, att han var helt döv och att han har autistisk spektra.
Oj.
Så att, det har varit en resa.
Ja, det förstår jag. Mm. Som förälder säger man ju ofta så här, bara barnet är friskt.
Precis.
Sa du det också, eller tänkte du så?
Så tänkte jag.
Vad händer då med en när man får ett barn som inte är friskt?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle vilja säga att det händer ganska mycket saker och att det startar upp en ganska kraftfull process.
Mm.
Som gör att man utvecklas extremt mycket själv.
Mm.
För du ställs hela tiden inför skarpa situationer där du tvingas lära dig saker som du kanske inte egentligen har lust att lära dig.
Mm.
Fast också saker som kan vara av extrem godo.
Mm.
Som till exempel teckenspråk har ju varit en sån sak som jag alltid har velat lära mig.
Mm.
Nu var jag tvungen att göra det eftersom han kom döv, den lilla korven.
Mm.
Så det är jättehäftigt. Så både han och vi är tvåspråkiga nu.
Så du ser det positiva, märker jag.
Ja, det är verkligen så. Det är ju en överlevnadsstrategi såklart.
Mm.
Och ett ställe som jag hamnade på till slut efter några år av kaos.
Mm.
Som jag tror är en sån sak som är gemensamt för alla oss föräldrar som begåvas med en unge som kommer med funktionsvariationer.
Tittar ni på Paralympics hemma?
Nej, jo, ibland när jag hinner. Mm. Det är lite fullt upp sådär, men absolut.
Vad betyder fullt upp?
Väldigt mycket praktiska saker kring just det här perspektivet.
Mm.
Det kommer på köpet, så att säga.
Mm.
Att tiden blir knapp och att prioriteringarna får bli hårda. Så det mina kvällar är inte att jag lägger mig framför tv-soffan när Frans har somnat, utan det handlar om att jag eller min man sover med honom hela natten trots att han fyller 10.
Mm.
För att när han vaknar upp mitt natten så varken ser eller hör han, till exempel. Och det skapar ju en stor oro i honom.
Mm.
Men sover vi med honom så funkar det bra och då sover han lugnt och då blir vi lugna.
Mm.
Så.
Men det måste påfresta på en relation också?
Ja, det gör det. Absolut.
Mm.
Det är inte... Ja, när man får prioritera det här med...
Ja, hårda prioriteringar, ja. Säger du. Vad betyder det? Inget umgänge eller?
Jo då. Det är klart att vi umgås, men i relationen så handlar det också om att man måste bli duktig på att kommunicera extremt väl och bli tydlig och också ge varann tid.
Mm.
För att när man väl har tid då så kanske man inte orkar ägna den tiden åt varann. Utan då kanske det finaste man kan göra för varann är att släppa lös. Liksom. Mm. Ja, men sätter du... Alltså, min man älskar att spela musik och är gammal musiker. Och då sätter han sig i sin lilla hemmastudio.
Mm.
Så det där är också en konsekvens att vi skapar liksom zoner i hemmet där vi alla trivs.
Mm. Mm.
Där man också kan få vara lite i fred.
Mm.
Så.
Mm. Det är mycket logistik det handlar om.
Ja, det är väldigt mycket. Jag är ju glad att jag är utbildad projektledare, kan jag säga.
Mm. Ja, vi har jobbat ihop en gång i tiden.
Ja, det har vi.
Du var på P1 och P3 emellanåt.
Ja, lite grann så. Men sen blev det ett annat fokus.
Ja, det kanske var lika bra.
Ja, det var det kanske.
Men du har då skrivit en dokumentärroman. Vad är det för det första?
Ja, men det är... Jag kallar den så för att den, jag vet inte om det är en uttalad genre, men den är till hälften fiktiv och till hälften dokumentär.
Mm.
Och det dokumentära i den handlar om Frans och våran process kring det här funkisföräldraskapet.
Mm.
som också är en utvecklingsprocess då. Och sen så resten, alltså, har jag byggt på med fiktion för att dels att den ska bli mer positiv, för att vara ärlig. Mm-hmm. Att den ska sluta lyckligt och så, men också för att ge mig en konstnärlig frihet i skapandet.
Mm. Men att du behöver fiktion för att göra den lite gladare, lyckligare.
Ja, och det är ju inte det att mitt föräldraskap bara består av så här jobb och slit och olycka. Frans har gett mig extremt mycket och han är så älskvärd och härlig på alla sätt som alla barn är. Mm. Men det är just jobbet runt omkring med administration och med det man behöver göra som inte kommer i ett vanligt föräldraskap kanske då, som jag har valt att ta med och väldigt naket. Också den känslomässiga processen. Och den är inte så vacker.
Jag förstår det.
Ja. Men jag tycker att den är viktig att beskriva. För att det är just det som... Ja, men det som jag saknade när jag... Ja, just de första liksom, kaosåren innan allt hade fallit på plats. Och hjälp fanns att få och allt det där. Så var det helt enkelt så att det var också känslomässig kaos. Så att jag... tror att det jag sökte då som jag inte riktigt hittade, det var ett stöd i form av att eftersom man inte kunde lämna hemmet så mycket så var det viktigt att få informationen och liksom den här bearbetningen till sig. Och då hittade jag ingenting. Jag är ju en läsande människa. Så hittade jag ingenting beskrivet om oss.
Oj.
Ja. Det var vissa dokumentära skildringar fast kanske bara om autism eller bara om man inte alltså hade ett fysisk funktionsnedsättning och så.
Mm.
Men det här liksom breda spektrat av olika små delar och just dövblindheten, kombinationen av syn och hörselnedsättning. Det var inte så mycket om det. Men det har ju kommit nu på senare år. Men det jag vill förmedla i boken i alla fall, det handlar om att visa upp oss i både glädje och sorgen. För att jag tror att man behöver processa. För att acceptera, helt enkelt.
Det måste man göra.
Ja, det är
processa
så.
Hela tiden.
Och det är ju liksom inget unikt i funkisföräldraskap, utan det är ju vem som helst i vilken relation som helst.
Mm. Men extra hårt utsatt naturligtvis. Det sitter en ängel på din axel, heter boken. Vi ska prata lite mer om den efter Foy Vance här. Har Maja Theorin Mentzer i studion. Vi pratar om hennes bok då. Det sitter en ängel på din axel som utgår då från din vardag med ett multihandikappat barn. Eller vad heter det egentligen?
Ja, barn med funktionsvariation.
Funktionsvariation.
Ja, jag tror att det är det politiskt korrekta ordet.
Ja, men det låter ju finare naturligtvis.
Ja, det är väl egentligen syftet till att man ska inte belägga funktionsnedsättningarna på personen.
Nej, inte alls tycker jag. Det är viktigt att vara rullstolsburen och inte rullstolsbunden.
Det är ju det.
Men det du pratar om här då, jättestora uppoffringar inom familjen då som händer när man får ett barn med speciella behov. Hur pass hårt var det i början?
Det var totalt kaos faktiskt, för att vara ärlig. Det var... känslomässigt kaos och praktiskt kaos. De tre första åren var verkligen kaos. Sen så fick vi LSS som är en stödfunktion till barn med funktionsnedsättningar för att kunna få en samhällelig hjälp kring dem. Och då fick vi lite luft under vingarna till att styra upp situationen rent strukturellt. Mm. Och det gav väldigt mycket.
Men det tog några år innan ni fick hjälp på riktigt.
Ja.
Och det var det som taggade igång dig för att skriva den här boken.
Absolut.
Vad var det du hade velat haft för hjälp när du fick Frans då?
Jag hade nog behövt att ha upptäckt det här nätverket av föräldrar tidigare.
Mm-hmm.
Men i kaos sitter man fast i ett eget kaos med massa praktiska saker och sjukhusbesök 3-4 gånger i veckan och så. så har man inte, man har inte kraften att söka hjälp heller. Så jag kanske var oemottaglig också, det vet jag inte.
Men du sa ändå att du sökte och läste och letade.
Ja, för det jag kunde göra då, det var ju att sitta hemma och göra det på nätterna i princip. Och så. Men det tror jag är något av det absolut viktigaste, att få den här, att hitta de här andra personerna runt omkring sig som också går igenom lite samma sak, så man... Det känner jag i alla fall. Det där är ju såklart olika med vad man behöver. Men, och sen så har ju jag en bra familj omkring mig som kunde hjälpa oss rent praktiskt. Det var, den hjälpen fick vi ju.
Mm.
Men det är mer de här externa i sjukvården och vad sådär.
Mm.
Men också faktiskt i vårat fall så var det ju så att Frans diagnoser upptäcktes efterhand.
Ah, okay.
Så det var först när han var ett år som det belades att han var helt döv. Och då var det inte så konstigt att... Och sen så tog det tillsammans 3 för han fick sin CP-skadad diagnos.
Mm.
Och 5 år vid autismen. Så det var också det. Mm. Jag tänker som förälder så söker man ju efter hur kan jag hjälpa mitt barn att må bra?
Mm.
För annars så lever man ju i en konstant oro också.
Mm.
Så det är en kombination av olika saker. Men för min egen del så tror jag ändå väldigt mycket att vad som en stor lättnad kom när jag började prata med andra föräldrar i samma situation. Mm. För det är genom föräldrarna man får de här små, små praktiska tipsen som ingen annan kan ge som inte är i samma situation. Och därför är vi i det här föräldraskapet blir vi väldigt starka ihop.
Mm. Och hur håller ni kontakt?
Ja, det gör vi genom... Alltså, vi har nätverksträffar.
Mm, mm.
Och sen så kommer det har det kommit naturligt efterhand. Som till exempel, apropå att det är Paralympics nu. Min son tränar något som heter race running.
Mm.
Och det är varje söndag inne i Göteborg. Och då är det en specialcykel för barn med funktionsvariation. Mm, mm. Som gör att de kan liksom springa och få upp fart och endorfiner. Och bli jätteglada och lyckliga. Mm. Och tränade också då. Och där till exempel att man träffas där och pratar och så får man tips och hur gör man med ditten och datten.
Mm.
Eller när vi har varit på teckenkurser ute på Kungälvs folkhögskola så träffar man föräldrarna där eller på Amundöns handikappsbad också. Och sen Move and Walk är ett annat sånt ställe här i Göteborg som vi tränar på med Frans. Och där hittar man, och där finns det ett sug. Så fort man kommer till de här platserna, där man också har lite tid kring barnen, för då är man där och tränar med barnen, men inemellan kan man ta en kaffe och man sitter där med barnen omkring sig och bara, det är ingen som tittar på dem med konstiga blickar, det är ingen som undrar vad det är med ditt barn, utan alla bara älskar varandras barn och hjälper varandras barn och kan stötta dem helt naturligt på rätt sätt utan att det blir sökt eller konstigt på något sätt då.
Men det här har ni hittat själva. Ja. Vill du mena att samhället inte är riktigt rustade för den här typen av stora förändringar i en familjesituation?
Jag tror att det är svårt för strukturella organ som en kommun eller som en stat att ge den hjälpen, för att man måste nästan själv veta vad det är för hjälp den här gruppen behöver.
Mm. Och det är olika.
Ja, det är lite olika. Men sen är det ju också samordningsfrågor som kanske brister lite då.
Mm.
Vi har ju, alltså, jag minns när jag, den gången jag räknade ihop hur många kontakter jag har att hålla ordning på. Och då var det 73. Och då tänkte jag ska aldrig mer räkna de kontakterna, för jag blev bara ledsen om detta. Det är klart att jag är trött.
Mm.
För det här gör jag på fritiden och håller ordning på allt det här. Liksom. Mm. Men jag tänker att som en strukturell kanske grej är ju samordning inom hjälporganisationen, en kommun till exempel, att det kan finnas en person man kan få kontakta och inte liksom 12 eller 15.
Nej. Skulle det behöva ett startpaket?
Ja, och det har gjorts på försök. Både i Göteborg och i Mölndal faktiskt. Och fallit väl ut. Men jag tror att det... Jag kan inte svära på vad det var som... Vad frågan ligger nu, det vet jag inte. Men jag vet att det har gjorts på försök och jag vet att det har fallit väl ut. Men det är säkert... en pengafråga.
Ja, det ligger något beslut någonstans och väntar.
Ja, kanske.
Du som känner igen dig eller vill veta mer kan alltså leta upp boken Det sitter en ängel på din axel av Maja Theorin Mentzer. Mm. Den finns ute?
Nej, den finns inte
gör
ute.
Inte
nej,
det.
Den är på gång till förlagen nu. Ja,
jag är först som vanligt.
Vi får hålla tummarna för att någon har lust att ge ut den.
Ja, men det kan man alltid hitta. Det finns ju författarkollektiv och annat.
Ja, visst. Jag får ge ut den själv annars.
Ja, det får du göra. Mm. Det kommer en bok som heter Det sitter en ängel på din axel.
Så är det.
Tack för att du kom hit, Maja.
Tack så mycket.